Multitasking kommer inte göra dig till en bättre människa. Kanske till en bättre robot, men inte till en bättre människa.
En robot som kan gå ut med hundar.
Och vissla samtidigt.
Ja, det var en fin touch. Lägger vi till.
Då säger vi hej och välkomna till Kulturpodden med Reb och Nin. Hej Nina!
Hej Rebecka!
Hej! Har du kommit igång nu efter all julledighet?
Ja, det tycker jag nog. Och jag känner att jag har kommit igång lite med motion och sådär också.
Oj, har du blivit träningsfreak?
Nej, absolut inte. Men... jag har köpt skridskor.
Jaha.
Så vi har varit ute och åkt på sjön vid Hällasgården.
Jaha, vad spännande.
Där de låg upp en bana. Ja, det var jättekul. Jag såg typ ut som Bambi första timmen.
Ja.
Och så var det bara jag och småbarnen som hade hjälm.
Ja.
Men det var jättekul. Och det är fortfarande kul.
Ja, vad kul. Alltså, vad...
Ja.
Hur länge finns den banan då? Är det så länge isen håller eller är det liksom en kontrollerad bana?
Ja, alltså det är nog så länge som isen håller. Alltså de hade plogat upp en bana på isen. Det hade varit lager snö ovanpå. Så jag antar att det är när de liksom tänker sig att det håller för en liten traktor. Så kör de upp en bana. Men det är ju liksom inte att de plogar hela sjön, utan det är ju bara en rundslinga runt. Så kan man åka runt. Jättekul.
Åh, vad avundsjuk jag blir.
Ja, och du ska ha sett här förra veckan. För då hade ju regnat lite och så frös det på igen. Och då blev det liksom helt klar is. Så hela sjön var liksom klar is. Så man kunde åka precis var man ville. Och det var jättekul. Då behövde jag inte bli så orolig att jag skulle åka på någon så här iskulle eller någonting när jag åkte runt. För det var ju det jag var lite rädd för. Jag tror ju att jag skulle bryta benen. Och sådär.
Oh wow, vad häftigt. Jag har ju varit insjunken i Tour de Ski. Vet du vad det är?
Det är en skidtävling.
Ja, precis. Jag tycker ju om längdskidor. Det tror jag vi pratade om i somras, faktiskt.
Ja.
då var det ju OS där då. Men jag har ju verkligen försökt följa alla skidloppen, hur det liksom har gått. Och Tour de Ski ganska speciellt på det sättet att de som tävlar i 7 etapper, så att det är 7 liksom individuella lopp. Och all tid som de här idrottarna åker i varje lopp läggs ihop. Och sen så är det liksom en avslutande etapp som är liksom för hela touren då. Så att du skulle kunna vinna liksom ett lopp men sen förlora hela touren. Eller som det blev på här sidan då, att du kan alltså... Han som vann då, han vann inte ett enda lopp. Men han vann totalen för att han hade så pass liksom, okej tider. Och var väldigt duktig i sista loppet. Och när man ska åka upp för en slalombacke som har så här 29% slutning och så.
Okej, ja.
Så jag har blivit supersugen på att åka skidor. Jag skulle aldrig klara av att åka längdskidor, tror jag inte, för jag är alldeles för otränad för det. Men nedför hade nog varit roligt, tror jag.
Ja, men längdskidor, det beror ju på vad du åker. Du behöver inte åka i alla uppförsbackar, liksom.
Nej, nej, det är sant. Men jag tänker också så här, det var någon som frågade mig varför jag tycker om längdskidor. Och när jag tänker tillbaks på vilka typer av sport som jag gillar, där det är så att jag kan liksom ställa klockan för att liksom gå upp på liksom tidigt på förmiddagen för att förbereda mig för att se liksom en tävling eller så där. Det är längdskidor och friidrott. Och det är så här, jag tycker om att titta på hockey också. Det skulle jag absolut kunna, och simning och sådär, men jag skulle aldrig ställa klockan för att liksom titta på det. Men jag tror att det
Nej.
har att göra med att både så här, alltså längdskidor och friidrott, det känns som en så här ödmjuk sport. Alltså där man liksom, det är ju rivalitet såklart, men det är ändå någon slags så här hjärtlighet i det, att det är så här klassiska liksom klassiska idrotter där man liksom motionerar. Förstår du vad jag menar? Att det är liksom, det är en hälsosam idrott på något sätt. Man liksom
En
klappar
hälsosam
om,
bild.
ja men man klappar om sina liksom rivaler efter man har gått i mål och liksom bra kämpat och liksom, ja hon är så himla bra. Alltså, man är mer ödmjuk än vad man är liksom i fotbollen till exempel, där det liksom bara pratas ner och liksom man ska göra sig löjlig på den andras bekostnad liksom. Hänger du med?
Ja, det kan jag hålla med om.
Och sen så tror jag också att det har, det här låter ju kanske lite pretentiöst, men jag tror att det också har lite att göra med att det är en ganska, alltså det är ganska jämställda sporter mellan dam och herr. Alltså i friidrotten så säger man nog fortfarande sådär 400 meter och damernas 400 meter. Ungefär som man säger liksom Tre Kronor och Damkronorna. Men det är inte lika stor skillnad, och vad jag förstår så är det inte heller en så stor skillnad i så här, prispengar och sånt. Om man tänker som i ishockeyn till exempel. Om man tänker målvakterna för dam respektive herrlaget, så är det jätteskilda liksom förutsättningar. Det var ju någon så här historia, jag vet inte om det var förra året eller förra året igen, där hon som är målvakt i damlandslaget, hon försökte sälja sin hjälm för att liksom har råd att kunna liksom satsa fullt ut på att vara målvakt. Så att hon inte liksom skulle behöva ett extra jobb eller så till det. Och den situationen kan man kanske inte riktigt tänka sig skulle vara detsamma för liksom en herr landslagsmålvakt, eller hur?
Nej, alltså du har nog rätt där att alltså just skidor är nog en ganska jämställd sport. Det tror jag också.
Ja, och jag tror
Men det
också att
kanske mer handlar om hur media plockar upp dem.
hur då
Eller
menar
liksom
du?
hur de, nej men hur media visar dem. Det är väl som det kvinnliga fotbollslandslaget. De har ju blivit mycket mer populära sen deras matcher började sändas mer och sådär. Alltså de har fått lite mer publicitet.
Ja, det tror jag absolut. Men jag tror att liksom den här, alltså folk brukar ju säga det när det gäller just så här herr versus damlag, att men damerna är så tråkiga att titta på och det går så långsamt och det händer ju ingenting och är de inga roliga att titta på, vet sådär. Det skulle man ju aldrig säga om Charlotte Kalla till exempel.
Nej,
Att
det är sant.
hon är så långsam och det händer ingenting och det är inte kul att titta på och sådär. Det
Nej,
är
det är
någonting
sant.
speciellt.
Ut i skidspåren du.
Ja, vi har ju ingen snö. Vi har bara massa stormar här. Stormar och regn.
Ja, just det. Har ni haft Egon?
Ja, det var i natt.
Ja.
Det blåste en jäklas massa. Det var ganska
Ja.
kul. När jag gick upp sen på morgonen idag. Så kollade jag ut genom fönstret och så ser jag att vår katt har en sån här vattenautomat utomhus. Där det är liksom vatten i en skål och så är den liksom konstruerad på ett sätt som gör att hon alltid har vatten ute utomhus. Och när hon har druckit vatten så fylls det liksom på automatiskt sådär. Den hade blåst iväg så den låg liksom på andra sidan huset. Så när jag gick ut för att titta på andra sidan så är min bil borta.
Nej.
För en sekund så hann jag tänka, åh nej, min bil har blåst bort. Men då visade det sig att Claes har ju liksom kört iväg med den för att liksom kolla om det
Ja.
är med däcket. Så. Men det var ganska
Oj.
roligt.
Ja.
Åh nej, Egon har tagit min bil.
Ja. Onda Egon.
Eller hur?
Ja.
Nej, inte okej. Jag tittade på en föreläsning idag. En föreläsning med Elizabeth Gilbert. Vet du vem det är?
Ja, du sa här innan att det är hon som har skrivit den här Eat, Pray, Love, heter den va?
Författare. Det är så här, jag brukar roa mig själv genom att titta på små korta föreläsningar på TED-talks. Vet du vad TED-talk är?
Ja, det brukar jag titta på ibland.
Hon höll en föreläsning där som handlar om kreativitet. Och hon ställer sig liksom frågan så här om det verkligen är rimligt att tänka att kreativitet och lidande hör ihop. Hon tar exemplet då med att hennes pappa jobbade som, åh gud, vad säger man? Chemical technician, sa hon. Alltså, någon människa som jobbar med kemi, antar jag. Jag vet inte.
Det låter bra.
Ja. Hon sa det att hennes pappa aldrig fått höra sådär kommentarer som, men gud, tänk om du aldrig blir någonting. Tänk om allt ditt arbete som du gör aldrig kommer att leda till någonting. Och efter då att han har liksom gjort någon slags framsteg i sitt arbete, klarat av ett projekt eller mött en deadline eller vad det nu kan vara, så har han aldrig hört uttrycket, men gud, tänk så kommer du aldrig någonsin kunna vara så bra som du precis har varit. Hur ska du kunna överträffa dig själv? Medan hon då kan känna det i sitt yrke, när hon började som författare, eller ja, när hon var tonåring och uttryckte strävan om att vilja bli författare, så sa folk saker som, ja men tänk så kommer du aldrig kunna bli någonting. Tänk så kommer du aldrig liksom att ha någon framgång i ditt konstnärskap. Och det förde ju såklart en del ångest, eller hur? Och sen då när hon då har lyckats med den här megasuccén då med Eat, Pray, Love, så fick hon frågan, men gud, det här är ju en stor succé som är liksom världsomfattande. Hur ska du någonsin kunna möta upp det här? Tänk så har liksom toppen av din karriär redan varit. Att allting du någonsin kommer producera efter Eat, Pray, Love kommer vara i skuggan av Eat, Pray, Love. Känner du hur ångestladdat det blir?
Ja, och det där tycker jag att man hör ganska ofta om författare, eller när det är liksom intervjuer med författare. Att liksom hur ska du kunna överträffa den här boken? Liksom.
Och jag tänker, jag vet inte om du kan känna igen dig i det, men jag hörde ju en del, alltså när man läser någonting så pass flummigt, eller man ska säga, som konstvetenskap och har en idé om att man vill jobba med kultur eller i liksom konstbranschen eller så. Så det är ofta en mening som jag fick höra från delar av min släkt som inte liksom är så kreativt lagda, eller vad man ska säga. Att liksom, men kan man bli någonting inom det? Kan man tjäna pengar? Alltså, finns det jobb? Känner du igen det?
Ja, absolut. Det
Ja.
gör
Och det som Elizabeth Gilbert menar med det här exemplet då, mellan hennes karriär och hennes pappas karriär, det är ju framför allt det här om att liksom, folk som har kreativa yrken har ofta ett rykte om att vara så här manodepressiva alkoholister som liksom alltid är ångestfyllda på något sätt. Och att det kanske inte är så konstigt om man liksom ser det ur det här perspektivet. Att liksom våra yrken är liksom sedda med som skepsis. Eller hur? Och det här blir liksom laddat på det sättet att man tänker liksom, oj, kan jag prestera det här? Är jag ämnad att få det där yrket som gör att jag kan leva på mitt konstnärskap eller på min kreativitet? Så. Och hon funderade en del på det. Hon hade mött en amerikansk poet som hade förklarat att när hon skapar så ser hon det som att liksom någonting som hon inte kan liksom, som hon inte kan beskriva på något sätt. Liksom svischa förbi. Hon kan känna hur den här liksom, det här väsendet eller vad man ska säga liksom lurar. Och att hon då måste jaga tag på penna och papper innan det här väsendet kommer ikapp henne. Om hon då kommer till penna och pappret och det här väsendet sköljer igenom henne, då kan hon prestera det här lilla extra kreativa som behövs inom hennes yrke, så att säga. Att hon måste vara redo, hon måste liksom ha gjort sin. I det här förhållandet så är hennes uppgift att liksom hålla igång hennes hantverk, att hon skriver, hon kämpar och så vidare. Och att hon ska hinna fram till den här pennan och pappret när det här väsendet kommer och tar tag i henne. Är du med så långt? Hon tyckte att det här var en ganska intressant tanke, för att om man, du vet ju precis som jag att liksom en stor grej när man läser konstvetenskap är hur renässansen förändrade synen på konstnären. Att gick från att vara en hantverkare till att vara ett geni. Och om man då tittar på hur kreativitet beskrivs i antiken och i romarriket så har man en, liksom en annan modell. Man pratar liksom inte om det depressiva, melankoliska geniet. Utan man pratar snarare om hantverkare som har en kontakt med liksom en gudomlighet eller någonting annat som liksom förser en med kreativitet. Och då att den här någonting, att det liksom är en del av att vara kreativ. Att liksom, om du har presterat någonting fantastiskt, du har skrivit en pjäs eller målat någonting eller vad det nu kan vara för något, så är det inte heller du som kan ta åt dig hela äran av det arbetet. Utan har du presterat bra eller jättedåligt, så är det liksom, dels är det ju din förtjänst, men inte bara. Utan det har handlat om att du har haft kontakt med något liksom speciellt väsen då som har försett dig med kreativitet och så vidare. Och det är en ganska spännande tanke. Och hon menar på det liksom att om man ser det ur det här perspektivet så släpper man också då pressen på att hela tiden prestera. Alltså man ser att ens uppgift, ens arbete är att underhålla hantverket för att liksom vara redo för den här liksom kreativiteten som ska komma och sopa in över en liksom. Och att det handlar liksom om att är man redo, man har slipat sitt hantverk och man är liksom nu. Nu är situationen och alla förhållandena perfekta för att den här kreativiteten ska kunna pejla in mig. För att liksom bestämma sig för att liksom tillföra lite extra magi. då försvinner ju den här pressen. Och man kan slappna av. Och man kan arbeta mer liksom metodiskt för att göra att alla de här förhållandena ska passa in så perfekt som möjligt. Och jag vet inte, jag har känt en del, jag har känt ibland med den här podden till exempel, att jag har liksom väntat på att liksom kreativiteten ska ta tag i mig. Att det är så här, nej men nu måste jag vara lite kreativ så jag kommer på vad det är jag ska prata om eller vilka ämnen som det ska handla om och så vidare. Eller när man skriver uppsats eller vad det nu kan vara för någonting. Okej, Rebecka, var lite kreativ nu. Ett långt andetag. Kom igen, ge mig en idé. Sådär.
Ja, och så sitter man och försöker pressa fram det istället.
Mm.
Och det funkar ju aldrig.
Nej, eller hur? Men de
utan det är ju först när man typ går och ställer sig och viskar. Då.
Ja, precis. När man har lugnat ner sig, när man har tagit en sekund och bara liksom... bara släppt tankarna och låta det komma till en.
Mm.
Alltså man har gett tanken om kreativitet. Det här låter jätteflummigt. Men alltså när man ställer in sig på att nu ska jag vara jättekreativ. Då är man ju aldrig det, eller hur?
Nej.
Och de stunderna man har varit som mest kreativ. Det är då man har låtit alla förutsättningarna ligga redo. Man har liksom, man har uppe det där Word-dokumentet fastän man har gått iväg och diskat eller vad det kan vara. Man har liksom, som för podden, man har tittat på en viss föreläsning. Man har liksom försökt att söka upp ämnen snarare än att bara liksom sitta och, jag vet inte, spela Sims eller någonting. Är du med?
Ja, jag är med.
Och jag tycker det är en väldigt, väldigt spännande tanke att liksom, att man inte alltid måste göra allting själv. Jag vet inte, låter det väldigt lat? Är jag lat för att jag säger så? Jag vet inte.
Nej, alltså jag tror att kreativitet kräver ju vissa förutsättningar.
Mm.
Och det är ju kanske som du säger, liksom att man... Att ibland att man måste bearbeta saker... Att man måste kanske liksom sätta sig in i grejer eller liksom, åh, jag måste kolla upp det där. Och så tänker man att liksom, nej men jag fick inte ut någonting av att läsa den här artikeln eller någonting.
Mm.
Och sen ett par dagar senare så bara klick liksom. Så alltså, kreativitet är ju ingenting som kommer gratis.
Utan nej, gud nej.
Det måste liksom plogas upp en sån här isbana till den.
Mm.
Tror jag. Så det hänger med. Och ja. Ibland hoppar det på en liksom, ibland inte. Ibland blir man jättefrustrerad. Och jag känner att just det här med att man måste ha rätt förutsättningar. Jag kan bli galen ibland för att liksom, jag måste starta om datorn eller någonting när jag ska sitta och skriva någonting.
Mm.
För då har jag liksom... Jag har ett flyt. Och ja. Det stör det där flytet. Förstår du?
Ja, absolut.
Mm. Just bara så här, sitta och prata med dig en timme. Det gör ändå att jag kommer in i ett kreativt tänk.
Mm.
Och jag blir påmind om allting som jag liksom älskar med den typen av arbete.
Mm.
Så jag tror att det här är ju en sån grej. Våran podd är en sån förutsättning för att vi ska kunna ha kvar våran kreativitet eller hålla igång den.
Ja, visst.
Liksom. Så, och där också, man skapar sina egna förutsättningar. Och liksom, speciellt inom den här branschen som vi är i. Man får ingenting gratis. Så enkelt är det. Det blev lite dystert det här. Ja, men nu, jag ska inte prata om gravar idag.
Oj.
Oj. Ja. Nej, jag ska prata om framtiden. Ska jag göra.
Framtidens gravar, kanske?
Ja, kanske det.
Kanske, hur kommer kanske. Det sig då? Hur hittar du det uppslaget?
Nej, jag såg. Det var en släkting till mig som hade postat på Facebook.
Mm.
Så var det en lista från DN. Och det handlade om... Och grejen var att jag hade inte tänkt på det här. Men det är ju självklart när jag väl hör det att... jag antar nu att de flesta har sett de här Tillbaka till framtiden-filmerna.
Mm.
Och då är det den här andra filmen. Där han här unga killen... Vad heter han? Marty, den heter.
Ja, spelas av Michael J. Fox.
Precis. Åh gud vad jag gillar honom. Jag tycker han är jättebra. Men i alla fall, han åker med den här tidsmaskinen, så åker han till framtiden.
Mm.
Och filmen har ju sitt så här, vad ska man säga, nupunkten i filmen, nutiden, det är ju 1985.
Mm.
Hela tiden, i alla tre filmer. Och då reser han till framtiden. Och han reser till år 2015.
Ja, just det.
Och det hade inte jag tänkt på. Fasiken, det är ju nu.
Det har inte jag reflekterat över alls.
Nej, så det var det jag blev så här lite ställd av. Att liksom, okej. Okay. Och så, då är det ju så att när han kommer till framtiden. Då blir han liksom så här. Ja, men det finns så här jättehäftiga scener där det är att man får se. Ja, men liksom hur vi skulle leva då i 2015.
Mm.
Det är så här, det är robotar, flygande robotar som är ute och går med hunden. Det är, ja, vad är det mer? Det är jackor som torkar av sig själv. Det är typ någon, jag vet inte, hårtork.
Mm.
Blåser upp hela jackan och sån grej. Och så är det ju den här skateboardbrädan.
Ja, just det.
Som har magneter under, så den svävar.
Mm.
Och då börjar jag fundera lite så här. Okej, okay, det var vad Steven Spielberg trodde om år 2015. Och då tänkte jag så här. Vad tror vi att kommer ha uppfunnits om 26 år?
Mm.
Liksom, ja... Man får ju ta i då. Jag tror inte att Steven Spielberg trodde att de här grejerna skulle finnas. Men man kunde ju alltid hoppas. Och då i den här DN-artikeln så listar de alla grejer som inte har uppfunnits ännu som är med i filmen.
Ja.
Eller ja, det är ju fem grejer de listar. Men då var det väl, om jag inte missminner mig, så att Nike, alltså skomärket Nike. Nu kommer inte jag ihåg hur det var i filmen. Men det måste ju nästan ha varit på Nike-skor han har.
Mm.
Som knyter sig själva.
Jaha.
Eller ja, de drar det åt sig själva.
Mm.
Och nu kommer Nike med ett par såna här skor. För att, jaha, det är 2015.
Oj. Ja.
Så det tycker jag var jätteroligt.
Ja, visst.
Ja. Så jag frågade dig här nu, Rebecka, innan om vad du tror att det kommer finnas för uppfinningar. Eller vad du hoppas kommer finnas för uppfinningar.
Nu har jag spelat som att jag inte visste om det här.
Ja, precis. Var jätteduktig, måste jag säga.
Ja. Jag är en sån skådespelartalang.
Mm.
Nej, men jag tycker det är lite roligt. För att när jag tänker framtiden så tänker jag Harry Potter.
Jasså!
Och det är lite kul. Utveckla. Att Harry Potter är ju liksom dåtid.
Ja.
Men jag tycker liksom ändå så här. Ja, men till exempel då teleportering. Alltså att man kan liksom, man tänker på en plats och så rups är man där liksom. Det kan man ju i Harry Potter. Det är någonting som hade varit fantastiskt. Och bara, nej, om man skulle ta och semestra på Hawaii en stund. Glup. Och sen är man där.
Det tycker jag, det låter som en jättebra öppning.
Ja, och sen så en grej som är, jag vet inte om det är så orealistiskt egentligen. Det här tror jag faktiskt på riktigt kommer att finnas. Och det är liksom, om man tänker då, om man är inne på samma spår, alltså som har med teleportering att göra, eller som har med transport att göra, så tänker jag liksom framtidens bilar. Att det är lite konstigt att vi har en, alltså man bara tänker på motorn, alltså själva drivmedlet, att den ser ut som den gör. För en så här kolvmotor som vi har idag, det är någonting som den alltid har sett ut. Alltså vi har alltid haft en kolvmotor ända sedan bilen uppfanns. Och då tänker jag så här, om man då skulle behålla själva bilen men liksom utveckla tekniken. Jag tror att bilarna kommer nog se relativt likadana ut som de gör idag. Men alltså rent formmässigt. Men så tänker jag så här att, du vet sådana här elcyklar. De har ju liksom en liten motor på varje hjul. Och när du bromsar så liksom alstrar den energi från själva motståndet som det blir. Och med det här motståndet så laddas batterierna upp i någon slags stödfunktion och sådär. Tänk om man hade kunnat göra det på bilar nu för tiden. Fast liksom kring alla däck istället, alla hjul. Så att varje hjul har en liten elmotor. Och så fort du bromsar eller du liksom du inte rör gaspedalen, så alstrar den energi och använder det sen i konsumtion och konsumerar den energin igen. Och jag vet att Audi håller på att jobba på en sån här teknik. Jag vet inte hur långt de har kommit i det, till deras liksom nya superbilskoncept, framtidsmojsdojs liksom. Men det tror jag är en så här realistisk grej som kommer att komma inom ganska kort, tror jag. En bil som inte har en klassisk kolvmotor utan som har utvecklat andra koncept.
Det kan jag tro. Och sen kanske att det kanske bara kommer finnas elbilar, jag tänker mig. Eller mestadels. Tror jag. För de börjar ju tydligen bli mycket bättre. Alltså,
ja visst. Ja, men det tror jag också. Börjar
bli lite häftigare än vad de var i början.
Ja, det här kanske inte är en sån visionärt förslag i och för sig.
Men nej, men det är ett bra förslag.
Jag tror att det är intressant. Sen har jag en till på min lista. Och det går lite i samma spår som det här. Det är också på transportsidan kan man säga. Och det är hologram. Det är också någonting vad jag förstår som liksom det finns en slags teknik för, även om den inte är så utbredd. Men jag tror att hologrammen kommer att bli allt vanligare. Jag tror att det kommer vara liksom en ganska naturlig utveckling utav liksom FaceTime-samtal och sånt.
Ja, men tror du liksom att det kommer finnas i varje vardagsrum eller?
Ja, jag tror att det normala samtalet, alltså om man tänker att teleportering inte har liksom slått igenom ännu, så kommer hologram vara en slags, jag vet inte, teleportering kanske är något för rika och liksom hologram är liksom den folkliga versionen. Att så fort du ska ringa ett telefonsamtal så sker det liksom inte via en lur mot örat, utan det sker i att du hoppar upp i någons vardagsrum och så får den personen liksom klicka på en knapp och så är ni liksom i kontakt med varandra. Och jag tänker att det kan också vara en liten slags miniversion då i telefonen eller i dina Google Glasses eller vad det nu kan vara för något.
Fast jag undrar liksom, har man verkligen ett behov av det?
Ja, jag tror det. Alltså, jag tänker så här, Skype och föreläsningar och sånt där?
Ja, föreläsningar kan jag kanske köpa. Men jag tänker liksom, jag undrar om det skulle ge så mycket mer än att se någon på en bildskärm.
Nej, det kanske du
Men
har
jag kan,
rätt
men
i.
jag, nej, det kanske inte ger mer, men jag tror absolut att det kan vara något vi är på väg till. Bara för att det ser coolt ut.
Ja,
Eller,
visst.
jag vet inte. Bara för att man ska vara lite modern eller något. Någon gång i tiden. Men det ser ju coolt ut, så det kan jag absolut tänka mig att det är en utveckling. Jag hade också tre grejer. Och här var ett sånt här tillfälle när jag kände att inte min kreativitet var på topp, utan jag skulle pressa fram det här för att jag hade läst den här inspirerande artikeln. Nej, men jag tänkte faktiskt också på bilar. Dels det här att det skulle vara, ja, mestadels elbilar. Men sen också att de skulle vara självstyrda.
Fast det är de väl idag, typ.
Jag
Min
vet att
mamma har
de...
en liten knapp på sin bil som fick parkera åt henne.
Ja, men det finns ju. Men jag vill liksom att bilen ska köra mig från punkt A till punkt B.
Ja, så du slår liksom bara in på GPSen och så.
Ja, och så kan jag somna. Alltså ungefär.
Ja.
Alltså att jag kan sätta den på autopilot och så kan jag...
Men det
Sådär.
känns
Men man
lite
kan välja att köra.
som att det skulle vara någonting för visionärt. Det låter ju jättespännande.
Nej, och sen jag sa det till min man också. Och då sa han, ja men det där håller de på med. Och jag bara, ja okej.
Ja,
Okay.
men
Det var inte jag som kom på det. Tydligen.
jag tror det var det. Det är bara det att de har lyssnat på den här podden och
Ja.
sen rest bak i tiden.
Ja.
Det tror jag.
Absolut. Det tror jag också. Och sen hade jag... Det här tyckte jag var min bästa. Det är trådlös el.
Vad
Förstår du?
menar du då?
Nej, men du vet alltså, ibland när man sitter och typ surfar för mycket på telefonen så kan man ju få ett sådär sms från sitt abonnemang som säger typ att nu håller ditt surf på att ta slut. Betala så här mycket så får du en gig till eller någonting. Och det tänkte jag att jag kunde ha liksom till när mitt batteri håller på att ta slut telefonen. Så kan jag skicka efter nytt batteri. Eller förstår du? Alltså att den bara, och så är den fulladdad. Förstår du?
Ja, alltså att man inte behöver ha några stickkontakter, tänker du?
Nej,
Att
nej,
man
att jag inte
liksom,
ska vara så...
man kan bara antingen då skicka iväg ett sms eller klicka på en knapp eller någonting som liksom aktiverar. Att man kan typ ladda genom Bluetooth, typ.
Ja, typ.
Det är en spännande tanke.
Så det tänkte jag. Och jag hatar ju sladdar. Fast
Ja.
alltså jag hatar dem inte jättemycket, men jag tycker de är lite besvärliga. Så det skulle jag gärna se som en utveckling i mitt hem. Att sladdarna försvinner.
Ja, jag håller helt med.
Och att det går rakt in liksom i elkontakten. På min dator eller liksom sådär. Så att jag inte behöver hålla på och liksom jaga efter ett eluttag så fort batteriet börjar bli lågt.
Ja, och det är ganska irriterande om man är någon annanstans. Alltså, om man sitter, jag satt mycket och pluggade på biblioteket i Halmstad tidigare. Och där har de jättefå uttag som inte alls sitter speciellt välplacerade. Och det var ju alltid så att de borden som var närmast eluttagen, de blev ju liksom upptagna först. Och det är skitirriterande om man ska sitta och skriva eller vad man nu ska göra för någonting.
Ja, så det tänkte jag.
Ett bra förslag.
Ja, jag har inga konkreta förslag på hur det här ska genomföras, men det är mitt.
Nej, men man måste väl få vara lite visionär.
Ja, så det hoppas jag. Trådlös el och så hade jag en till. Den evigt fungerande glödlampan vill jag också ha.
Ja, vill du veta en hemlighet?
Det redan finns.
Ja.
Jag har också hört det, men jag har för mig att det är lite konspirationsteorier där också. Inte?
Jaha, oj, du kanske har gått på den.
Jaha.
Nej, men jag tänker så här,
Nej.
det jag har hört och det som jag har accepterat som sanning, det är att tekniken finns för att göra hållbara glödlampor, men att företagen inte vill utveckla den tekniken i större skala för att de skulle inte de tjäna några pengar.
Ja, men det är precis vad jag har hört också.
Ja.
Att det liksom är så att en glödlampa ska liksom bara funka
Ja, och det finns
ett
ju
år och
en
sen
glödlampa
måste
som
man
har
gå och köpa en ny.
lyst i över 100 år också.
Ja, det har jag hört någon gång. Är det på någon brandstation i USA eller vad var det?
Ja, jag vill
Någonting
också
sånt.
minnas att det är så. Att det är
Ja.
en lampa som har en ganska så här tjock glödtråd, väldigt gult ljus.
En sån här riktigt tidig lampa. Men liksom, det där kan jag också känna. Jag har också precis hört det här, samma sak som du. Och jag har hört samma sak om skrivare också.
Alltså.
Att de också ska typ lägga av. Bara för att man ska gå och köpa en ny skrivare.
Jag vet att batteritiden på iPhone, det här kanske också är en konspirationsteori, men att inför varje släpp, inför varje ny iPhone-släpp, så blir batterierna dåligare och dåligare på de existerande modellerna.
Va?
Ja. Alltså jag tror inte att det är så att
Hur
Apple kan
då?
styra det fjärrstyrt sådär, utan jag tror att det är kanske snarare så att batterierna har liksom en såhär bäst före-period och så blir batterierna lite sämre efter det liksom. Men tydligen, jag läste en artikel och nu är det ett tag sedan för det var när iPhone 6 kom ut. Men då var det en artikel som handlade om det, att de hade liksom ritat upp en graf över hur iPhone 4 och iPhone 5, hur de hade liksom varit i batteritid i förhållande till varandra och till liksom släpp sådär.
Men alltså, vilka batterier är det som blir sämre? Det är på de gamla.
Ja, precis. Att det är liksom som att de blir lite sämre typ ett halvår innan det nya kommer. Så att man tänker så här att åh, nu har min telefon blivit så dålig eller så långsam eller att den är sliten. Man tänker ju ofta det om ett batteri börjar fungera dåligt, att det är slitet. Och att man då börjar fundera på om man ska köpa den nya iPhonen som ändå kommer snart.
Men gud, nu blir jag ju rädd för Apple.
Jag vet inte om det är sant, men det...
Nej.
Ja. Men jag tror att
Nej, men...
mycket funkar så. Alltså, det kan man ju se, bara min sambo är ju väldigt bilintresserad. Och han svär ju sig liksom blå, eller vad man säger, över nya bilar. Att det liksom, öppnar du motorhuven så är det så himla trångt. Så att du måste liksom ta isär hela motorn för att liksom byta en enkel slitgrej. Och på vissa bilar så måste du ta loss jättemycket saker för att byta glödlampa. Till
Ja.
exempel. I gamla bilar så får du ju liksom plats med en picknickkorg under motorhuven och du kan stänga den och köra vidare liksom. Och att allting är liksom utformat efter så här specialverktyg och specialprogramvaror så att du inte kan liksom felsöka själv utan du måste gå till en viss verkstad som har liksom ett certifikat. Och så var det ju inte alls tidigare utan då gjordes ju allting för att det skulle kunna lagas. Du
Ja.
liksom limmade inte ihop plastgrejerna för att det skulle hålla liksom utan det var liksom ihop med skruv och så skulle du kunna ta isär allting. Du skulle kunna byta ut vissa delar som kunde bli gamla och så vidare. nu så om din TV går sönder så kan du ju liksom inte, du kan väl byta typ en liksom en liten pytteliten del i det, men skulle en större, alltså skulle TV:n gå sönder så är det inte värt att ta isär den och laga den för att det skulle kosta för mycket pengar och tid och du skulle förmodligen spräcka skärmen och höljet skulle också spricka för att det är ihoplimmat.
Alltså jag blir så arg på det här. För det är ju verkligen så här slit och släng kultur. Alltså. Och jag tycker speciellt såna här grejer. Nu kommer jag tillbaka till min glödlampa här igen då. Men liksom om man kan göra det. Om man kan skapa något som liksom funkar ett liv. Det är väl väldigt bra ur miljösynpunkt. Men jag förstår också att det inte funkar så. Jag förstår att de måste sälja en glödlampa om året till varje hushåll eller liksom sånt för att liksom hålla igång sin industri.
Jo, alltså jag tänker så här också att om man ser det kortsiktigt så har det ju varit en supergrej för ett företag att göra. Alltså tänk om du och jag skapar ett företag som tar fram de här glödlamporna. Och så säljer vi dem och ett hushåll liksom köper en gång. Och så växer det från, liksom, från Halmstad till andra städer och så sen så växer det till hela Sverige, till Norge, Danmark och så växer det liksom så här. Alltså då skulle man både rädda miljön och liksom vårt företag hade varit lönsamt ett tag. Problemet är ju att man då antagligen kommer att slå ut alla andra företag. Och att liksom branschen kommer stå still sen då i 65 år liksom. Men
Ja, men sen är frågan, alltså vi är ju inte de första som liksom pratar eller så här om det här.
nej.
Att liksom, ja men man borde göra det här, man borde nog vara så kan sätta sig och göra en sån glödlampa. För det skulle gå så bra, vi skulle liksom tjäna in ja, massor på 10 år och sen behöver vi inte sälja något mer. Men antagligen så skulle det väl inte bli godkänt för marknaden.
Nej.
Bara för att de här alla andra stora företag går emot. Liksom.
Ja, alltså det skulle ju vara en katastrof för konsumtionssamhället som sådant. Men jag känner samtidigt att det hade varit väldigt skönt om det hade varit så, för att så som vi lever idag, alltså det om något är ju inte långsiktigt. Jag hade önskat att vi hade blivit mer, att vi hade värderat konsumtion på ett annat sätt än vad vi gör idag. För idag så, det liksom, det håller inte att konsumtionen får stå över allting annat. Att liksom ekonomi är liksom dagens religion. Jag tror inte att det är
Nej.
bra för samhället att det är så, eller för världen i stort.
Nej, alltså just när det gäller så här konsumtion. Och det är ju liksom en glödlampa som går sönder. Ja, men precis som du sa om TVn, jag kan ju inte ställa mig och laga den. Så det blir, jag blir så arg. Det är som att slänga mat, det tycker jag inte heller om.
Jag tänkte en sista grej innan vi slutar här nu. Det här har ju blivit min punkt över att nu är Rebecka allvarlig. Sist
Nu är
var det ju
Rebecka arg.
var snälla mot varandra. Eller hur? Denna veckas punkt av Rebecka är arg. Det består av en krigsförklaring. Du hade
Inte mot
rätt.
mig, va?
Nej, nej, nej. Jag ska förklara krig mot multitasking.
Aha.
Och det är så här, jag känner mig lurad. Och när jag känner mig lurad så blir jag arg. Det är nämligen så att jag har tänkt genom hela mitt liv, tror jag, att effektiva människor, alltså folk som kan multitaska mycket, det är bra människor. För de får mycket saker gjorda. De är liksom, de är så pass smarta att de kan göra många saker samtidigt. Ha många bollar i luften och sådär. Du vet. Men det var så här att jag stod en dag och diskade, lyssnade på radio, dansade och försökte komma ihåg en grej samtidigt. Efter att jag hade gjort det så gick jag och spelade dataspel, hade en film på tvn och en podd i örat. Och sen när jag skulle gå och lägga mig så stod jag och borstade tänderna och jag hade liksom inte ploppat i hörlurarna för att lyssna på en podd ännu. Och då slog det mig. Jag har inte tänkt en enda intelligent tanke idag. En enda originell tanke. Jag har bara varit i stunden. Och sen så slog det mig en annan sak dagen efter. Och det var, jag läste en krönika utav Jenny Strömstedt. Som jag tyckte var väldigt smart och som grep tag i mig. Och då, strax efter det, så lyssnade jag på en podd. Jag lyssnade på den här Spanarna i P1. Det finns ju poddversion. Och då slog det mig så här. Hur kan folk liksom komma med så smarta tankar hela tiden? Jag gör ju aldrig det. Är det någonting som, liksom, som är en talang? Att folk är liksom duktiga på att tänka smarta tankar? Är det en sån grej? Eller är det någonting man kan liksom jobba fram? Är det ett hantverk? Lite som vi pratade om i början där med kreativitet och så. Och då tänker jag så här att när jag gör någonting, diskar eller spelar dataspel eller kollar på film eller vad det nu kan vara för någonting, så är det klart att jag inte kan tänka en reflekterande tanke om jag samtidigt håller reda på en podd, en videofilm och liksom någonting kroppsligt samtidigt. Eller hur?
Ja, alltså den spontana frågan från mig blir väl liksom, kan du fokusera på någon av dem? Och det är inte det.
Nej, det är väl det.
Nej.
Men samtidigt, om jag inte så här lyssnar på radio eller podd eller vad det nu kan vara för någonting när jag diskar, då blir jag ju uttråkad. Tror jag. Samtidigt är det så. Jag har en ganska skruttig bil som låter väldigt mycket när man kör den. Och radion fungerar inte riktigt bra, utan den är så här, den är väldigt skrovlig och jag får inte in rätt liksom frekvens och ja, den är inte bra helt enkelt. Så jag brukar lyssna på podd svagt i mina hörlurar så att jag fortfarande liksom hör trafiken och bilen och sådär, men jag har ändå liksom ett samtal som pågår. Och det störde mig något så enormt. Kom jag på senare när jag ett sammanhang hade glömt att ladda min telefon så att jag kunde liksom inte ha igång den, utan jag fick vänta tills jag kom till jobbet för att liksom ladda telefonen helt enkelt.
Det var då du skulle haft den här trådlösa elen då.
Ja, fast det är ju då jag sammankopplar.
Ja.
Allt det här. Och det är då jag börjar fundera på om det här med multitasking verkligen är så bra. Att liksom, jag vet inte om det är krig mot multitasking jag deklarerar, eller om det är mot carpe diem. Eller om det ens är carpe diem jag håller på med. För jag är ju liksom i stunden. Fast jag är liksom splittrad. Förstår du vad jag menar?
Ja. Det här att du inte fokuserar på någonting fullt ut istället.
Ja, visst.
Men då, om vi vänder på det.
Hur då?
Vänta nu. Ja, nu tappar jag tanken totalt. Nej, Men nu när du har gått igenom det här, om vi säger att du förklarar krig mot multitasking, betyder det också att du har lärt dig uppskatta liksom såna här tysta stunder eller när du bara är fokuserad på en sak? Har du lärt dig uppskatta det? Eller är du bara arg på att du inte lyckas göra många saker samtidigt fullt ut?
Nej, alltså jag befinner mig nog någonstans däremellan. Att jag har inte lärt mig att liksom uppskatta tystnad. Men jag har lärt mig att det inte är så viktigt att ha jättemånga saker på en gång. Alltså att jag kanske ska stänga ner en grej. Jag har liksom börjat med baby steps, att jag inte lyssnar på musik eller podd eller sånt där när jag kör bil till exempel. Det har jag helt liksom. Kör jag en bil med radio så har jag stängt av radio. Så jag är nog snarare där än så länge, att jag måste lära känna tystnaden igen. Tror jag.
Jag tror jag kan känna igen mig i det här. Alltså ofta om jag sitter och tittar på TV, om jag är ledig en dag och ensam hemma, då sitter jag alltid med mobiltelefonen också. Och håller på med den. Och ibland så tittar jag upp på TVn, men oftast inte. Men jag hör liksom ändå ljudet av den. Det är så konstigt. Jag kan inte sitta där inne liksom. Eller jo, visst kan jag, men jag gör inte det. Jag kan
Nej.
inte sitta där med TVn avstängd framför TVn.
Nej, jag förstår precis vad du menar.
Och sen också tänkte jag på det här. Hur är det när du jobbar? När du arbetar? Om du till exempel sitter framför en dator och skriver något. Eller du ska förbereda dig inför någonting. Då lyssnar du väl inte liksom på någon podcast eller har någonting annat, utan gör du bara en grej då? Eller gör du många grejer samtidigt?
Det beror på lite vad jag håller på med. När jag fotograferar så har jag alltid någon musik eller podd på. När jag är på konstjobbet så kan jag inte ha det, för då sitter jag liksom publikt. Då skulle jag störa andra. Men då, å andra sidan, så känner jag att jag inte får saker gjort. Eller att det går långsamt. Eller att jag blir klar med saker så fort att jag liksom inte har något att göra till slut. Att jag blir rastlös. Ja, nej men för att summera då. Så skulle jag uppmana folk att skala bort en grej om man gör flera saker samtidigt. Bort med multitasking. Det är inte alltid det bästa alternativet. Det är liksom inte frälsaren. Multitasking kommer inte göra dig till en bättre människa. Kanske till en bättre robot, men inte till en bättre människa.
En robot som kan gå ut med hundar.
Och vissla samtidigt.
Ja, det var en fin touch. Lägger vi till. Ja, men krig mot multitasking, jag håller nog med dig.
Ja, toppen. Och med det ska vi säga hej då.
Hej då!
Hej då!